Då så, välkomna tillbaka till Placera-podden och vår återkommande fredagspodd. En podd där vi pratar om det mest aktuella på börsen och på finansmarknaderna. Det är fredag den 6 mars. Jag heter Jesper Norberg och tillsammans med mig sitter Andreas Brock och Henrik Milton från Coeli Fonder. Välkomna båda två.
Tack så mycket.
Tack så mycket, skoj vara här.
Vi tog faktiskt i hand.
Ja, vi gjorde.
Eller hur?
Ja.
Det är många som inte brukar vilja göra det när de kommer hit.
Nej,
vi lever fortfarande.
Hur känns det? Alltså lite kort. Det är stressiga dagar. Ni ser ganska lugna ut ändå, tycker jag.
Ja, vi är lugna, tycker jag. Vi har väldigt fina företag i vår portfölj, så att, vi är inte så oroliga.
Nej. The only thing you need to fear is fear yourself, var någon som sa en gång.
Ja.
Och det känns ju som att, ja, vi vet ju alla att det här coronaviruset är ju ingen stor grej, alltså jämförelse. Men det är ju är de ekonomiska effekterna av det här som är... Som
och det är det vi ser på börsen.
Ja, precis.
Vi ska givetvis prata mycket mer om det här. Det går ju inte att undvika Nej. Corona i dessa dagar. Vi ska höra om er syn på marknaden och så vidare. Men som vanligt i den här podden så brukar vi börja med lite andra aktuella nyheter. Det pågår ju faktiskt andra saker runt om på börsen och i världen. Och jag tänkte börja med att jag fick reda på att ni har varit på möte med Atlas Copco och Epiroc, stämmer det?
Det stämmer bra.
Ja.
Vi hade möte med deras ekonomichef här nu i veckan.
Okej, okay, det är väldigt, måste vara väldigt intressant att lyssna på. Vad de, min fördom säger att det är två ganska högt värderade bolag, eller aktier.
Ja.
Håller ni med?
Ja, vi håller med.
Ja. Om vi börjar med Atlas då, vad var intrycken från det?
Det kommer inte fram sådär jättemycket nytt i mötet förutom att de är väldigt, fortsatt väldigt fokuserade på den långsiktiga bilden av att skapa, att liksom hitta angränsande businessar som de kan köpa 5 miljarder dollar market cap typ plus minus och sen så som de då kan förbättra och förfina och få växa liksom. Så hela den, och det är ju det man, de efter det här Edwards-köpet och det blev en sån stor succé ju. Det är ju det man vill, jag väldigt gärna vill säga från Atlas Copco, att de köper någonting nytt nu liksom och fortsätter att växa.
Så ni fick bra signaler, ni fick höra det ni ville höra, kan man säga så?
Mm. Ja, men det stämmer bra.
Och Epiroc då?
Epiroc var ju med, mycket diskussion om miningcykeln och att det är en låg tillväxt, är vår take, liksom, en låg tillväxtindustri här framåt. Det kommer inte hända sådär jättemycket. Sen är ju frågan med på deras service business hur mycket de kan fortsätta att växa den, och där tycker vi att vi fick bra svar. Att det blev någonstans, om jag tolkar honom rätt, en 6-7, någonstans mellan 5-10 men kanske mer än 6-7% okay. tillväxt i service businessen. Han pratade lite grann med om Kina där och effekterna av corona.
Just
då.
Det.
Och jag fick väl känslan att det verkar som att det är lite tajt med transporter. Nu liksom, det är mycket transporter som ska, de här veckorna som de stängde ner, nu det blir det en ketchup-effekt här nu av att det ska tillverkas en del. Men det ska sägas att Epiroc har inte så mycket business i Kina, det är ju 5%.
Men fick ni annars en känsla av att, för det är klart att ni pratar om corona med dem, att det här är någonting som de, är det en mark som de inte riktigt har koll på, är det dålig visibilitet eller känner de en oro, eller vad är det intryck när ni pratar om det här med dem?
Jag kan verkligen säga bul och berg, men jag kan säga att Atlas Copco i synnerhet var ju väldigt liksom fokuserade på detta här som en stor som en stor sak liksom, att det verkar som att ledningen tog det här väldigt allvarligt och de skakar inte hand till exempel. Så att, men mer än det kan jag inte säga. Liksom, och de kunde ju inte ge oss någon guidning överhuvudtaget. Mer än vad de har sagt tidigare.
Är det här aktien i äger i fonden?
Nej, det är det inte.
Nej, ingen av dem?
Vi skulle gärna ägt Atlas Copco. Men
nu är det ju ner 10% eller något sånt där på det här
exakt.
Corona.
Det är allting annat också.
Det kan ju vara ett köptillfälle.
Ja, vi får se. Ja. Det har ju faktiskt kommit ett par rapporter senaste tiden också. Vi har ju nästan glömt bort att det var rapportperiod bara för ett par veckor sedan. Mm. Det har vi liksom lagt åt sidan helt. Mm. Och ni har ju en global fond, så att det är ju inte bara svenska aktier ni tittar på. Och ni gav mig några exempel på bolag som har rapporterat. Det ena är ett betalningsföretag som heter Stone från Brasilien.
Stämmer bra, ja.
Det är ganska bra på rapporten, va?
De hade en fantastisk rapport. Ja. Alltså year-on-year vinsttillväxt, förlåt, omsättningstillväxt, låg någonstans runt 48%.
Ja, det är en hygglig siffra.
Det var, och... EPS-tillväxten låg någonstans på 76%. Så att sen kommer de ha ganska enkla jämförelsetal, men det här är ett bolag som är verksamt i Brasilien och jobbar med small and medium enterprises. Alltså små och medelstora bolag. Och de är en så kallad disruptor.
Just det.
Så att de tar marknadsandelar från CLO, Banco Santanders betalningsverksamhet. Men de jobbar med en hubbstrategi, och det är det att man har då små enheter ute i brasilianska städer. Så har man en chef, en tekniker och 8 säljare. Och sen så bearbetar man då alla tänkbara köpmän. Det går jättebra för dem.
Och det här är ett rent brasilianskt bolag. Nu är det en hyggligt stor marknad får man tillägga. Men de finns bara i Brasilien.
De finns bara i Brasilien. Mm. De är listade på New York-börsen. Så att vi köper dem där. Så att om man då vill köpa den själv så kan man gå in och handla den då.
Sen var det ett liknande bolag som rapporterade också. En konkurrent, Parkseguro.
Parkseguro, ja. Det är ju ett bolag som jobbar i det nedre skiktet, alltså micromerchant. Mm. Det är typiskt taxichaufförer, hårfrisörska, folk som säljer saker på torget eller något sånt. Och det är det som är spännande med Stone, det är att de går in på den marknaden och börjar konkurrera nu, för de har startat upp ett samarbete med något som heter Grupo Global, och det är ett av Brasiliens största mediebolag. Mm-hmm. Och då ska Grupo Global stå för marknadsföringen medan Stone får stå för själva produkten, tekniken då. Men det här är ju, Brasilien har ju 200 miljoner invånare, 30% har ingen bankrelation.
Är det så pass?
Ja, så att det här är ju en tillväxtmarknad. Och de har ju, Bolsonaro är ju Trump of Sydamerika, och han har gjort väldigt många, alltså han är ju betraktad lite som en, jag ska inte säga galning kanske, folk tycker att han är lite crazy, men han gör väldigt mycket saker för Brasilien och det bubblar. Jag tycker Brasilien är en av de mest spännande money market faktiskt i världen. Ja, jag tycker det. För att det händer så mycket, och de är så positiva när man pratar med dem.
Och skillnaden mellan de två bolagen, förutom det Henrik har sagt, är ju att eller man kan ju lägga till att Stone, en av Stones huvudägare är Warren Buffett, Berkshire Hathaway, om det är det Warren Buffett.
Det kommer våra lyssnare gilla.
Ja, ja, precis. Ja, det gillar vi också. Ja, gillar börsen också. Mm. Mm.
Okej. Då lämnar vi Brasilien. En sektor som har gått oerhört bra i Sverige under hela 2019 och dessförinnan också, det är ju fastighetssektorn. Som har gått bara rätt upp under lång tid. Och då är det många, jag tror du och jag har pratat om det tidigare, att det är lättare att hitta billigare fastighetsaktier utanför Sverige. Och Tyskland är en sån marknad. Och där har vi Vonovia, va?
Precis.
Som också har rapporterat. Ja. Fick också en bra reaktion på den här
rapporten. Aktien är upp ordentligt i år. Vonovia, vi gillar fastigheter. Ja. Alltså det är ju väldigt enkelt.
Men ni har inga svenska, eller hur?
Nej. Vi har 30 bolag i fonden ungefär och 2 i svenska. Men om man tar fastighetssidan då, så det är väldigt enkelt. Du sänker räntan till noll globalt mer eller mindre. Banker mår jättedåligt för att det är väldigt tufft för dem att tjäna pengar när räntan är så låg, och fastigheter mår bra. Ja. Det här fungerar inte bara i Sverige, utan vi har gjort en analys på 20-25 länder över hela världen, och det ser likadant ut ungefär överallt. Fastighetssektorn går ju bananas över hela världen. Sen så kan man ju köpa olika fastighetsaktier då, och vi gillar väldigt mycket när vi kan köpa på runt bokförsvärde. Vi vill gärna inte betala mycket mer än en bokförsvärde. Ta Bonovia till exempel. Deras net asset value är ungefär på 52 euro. Aktien är ju inte mycket högre än det idag. Så att vi älskar när vi kan köpa där, för det begränsar nedsidan. Att gå och köpa på 1,6 eller 2 gånger bokförsvärde, det funkar kanske det också, men då är en ganska stor nedsida ifall saker och ting ändras. Så Vinovia har vi ägt i många år.
Och deras affärsmodell, har jag rätt om jag säger att de har en hyggligt stor exponering mot relativt billiga bostäder?
Precis. Tyskland är generellt sett väldigt lågt. Berlin är inte så stort för Vonovia, men det är bra som jämförelse. Du kan köpa en lägenhet i Berlin idag på 25 000 kronor kvadratmetern, plus minus. När vi investerade i tyska fastigheter första gången, då kunde du köpa en lägenhet i Berlin på 12 000 kronor kvadratmetern. Och jag minns när vi reste ner där och jag träffade den här som representerade företaget, så sa han då, visa upp den här 60 kvadratmeters lägenheten, och så sa han att det kostar liksom över 4 000 kronor i månaden att hyra den här centrala lägenheten i Berlin. Mm. Och så tittade han på mig och så sa han, är det inte dyrt? Och jag bara, nej. Samma människa idag, bara för ett tag sedan var vi nere och visade upp en liknande lägenhet, och så sa han, den här lägenheten kostar 8 000 i månaden att hyra, alltså dubbla priset. Och så sa han, är det inte billigt? Så nej,
nu börjar vi närma oss.
Så att det där fastighetsboomen i Tyskland har pågått ett tag nu. Men den fortsätter. Vonovia rapporterade 15% ökning i sitt bokförda värde. Detta året är vår bedömning att det blir något liknande. Kanske 10 snarare än 15, det beror på var räntan går. Men sen har vi också, väldigt viktigt är då att kassaflödet ökar ungefär med 4% per år. Så vi gillar den, och sen äger vi en aktie i Australien, Dexus, som är Australiens största fastighetsbolag, och den har en liknande 4-5% rental growth per år. Så vi gillar fastigheter väldigt mycket, och vi pratar mycket om det här. Vi tror att vi har gått in i världen noll, en värld av låg tillväxt, låg inflation och låga räntor.
Och det har ju bekräftats, verkligen, eller förstärkts den tron efter det vi har varit med om tidigare. Vi har ju sett centralbanker, vi ska komma in på det senare, som har sänkt.
Ja. Jag kan väl lägga till det att Vonovia köpte Victoria Park. De har också köpt Hembla. Ja. Så det är den typen av fastigheter som de gillar. Och de älskar ju marknader där det finns en hyresreglering. Mm. Där man hela tiden höjer hyrorna med ett index. Det älskar de, för det funkar bra med deras modell där de då belånar sina fastigheter. Så det är ganska lätt att räkna på. Mm. Och gillarna.
Och också gärna lägenheter då som behövs renoveras. För när du renoveras så kan du då addera värden. Och du kan ju passa på att höja hyran då. Och det är ju bra för hyresvärden också. Mm. Ja, sen finns det ju såklart fall där hyresvärden hamnar i kläm och så vidare. Men rent allmänt så är det ju en väldigt positiv sak.
Men det är ju Europas största fastighetsbolag med hyreslägenheter. Så det är ju en gigant. En champion.
Ja, det är en champion.
Ja, vi gillar det.
Champions.
Vi ska avsluta det här segmentet med en liten titt på er resa till San Francisco. Ni var där för, ett par veckor. Den här resehysterin började.
Vecka 7.
Och då, vad var det ni gjorde?
Vi var på Goldman Sachs teknologikonferens. Mm. Den har de varje år samma vecka. Det börjar med när man kommer dit på måndag, då erbjuder de bussturer. Då åker man ut och träffar företagen, och man åker ner till San Jose till exempel och träffar Adobe. Vi träffade också Intel. Vi träffade Twitter i San Francisco och så vidare. Jättespännande att komma ut och se de här företagen. Sen så kör de prestationer och one-to-ones meeting. Vi träffade Mercado Libre, du träffade Microsoft och så vidare. Och så det är ju de här heta, fina företagen som dominerar världen nu, ska jag säga.
Dominerar världen. Många av dem har även dominerat börsen under lång tid och på S&P och så vidare.
Och jag förstår det, för att det är fantastiskt fina företag. Vi träffar Visa, de är också i San Francisco. Och du tittar på de här stora företagens kassaflöden, som är ju gigantiska. Och den frågan man ställer sig, hur ska någon kunna göra disrupta de här företagen som har så mycket muskler? Så de här kassaflödena, det är de som blir inträdesbarriärerna. För att de utvecklar ju teknologin hela tiden. Mm. Och trenden det här med till exempel datacenter, alltså cloud, den är fortsatt stark, och vi är ju bara i början där, för fler saker ska ju kopplas upp.
Precis, och sen, vi fixar lite egna möten också, vi stack iväg och träffade Adobe som vi känner väl och så vidare, men bara att sätta saker och ting i perspektiv. Microsoft lägger om $15 miljarder på forskning och utveckling detta året, plus minus. $15 miljarder. Mm. Ska du och jag, Jesper, sätta oss ner och programmera en office-kopia? Liksom? Nej.
Jag är optimistisk.
Det är sådana kopiösa tal vi talar om. Liksom.
Det är stora barriärer.
Så tänker man då, okej, jag ska inte äga Microsoft för det är $1 trillion market cap. Ja. Okej, men vinsten växte 39% i Q4 year over year. Nämn ett svenskt eller ett nordiskt, eller ska vi ta hela norra Europa? Det finns det inget företag som jag känner till som är stort som växer vinsten med 39% för kvartalet. Liksom. Det gör de. Och de har bara börjat sin cloud business.
Mm. Ja, det är fascinerande.
Vi tar gärna lite av dem, Max.
De kommer dominera många år framöver.
Det kommer de göra.
Det är slutsatsen. bra, då lämnar vi det här segmentet och går över till det oundvikliga. Coronaviruset som har styr börsens humör just nu på ett sätt som vi inte har sett på väldigt, väldigt många år, skulle jag vilja påstå. Hur ser ni på det som händer på marknaden just nu? Jag menar, det är upp 4%, ner 4%, upp 4%, nu överdriver jag lite grann, men det känns så.
Om vi börjar med vår portfölj så har vi ju företag som relativt sett kommer påverkas mindre av corona.
Menar ni då?
Det är för att vi har betalningsföretag då vi pratat om. Att vi slutar ju inte handla, vi måste fortsätta att konsumera. Och när vi konsumerar så är det elektroniska betalningar, man betalar med sitt Visa-kort eller Mastercard. Så att de har ju repetitiva intäkter. Men om vi tar en lastbilstillverkare och om de stänger ner fabrikerna, så är det klart att det kommer bli problem med omsättningen, den kommer ju stanna upp. Så att vi har ju en andel företag med högre andel repetitiva intäkter jämfört. Vi har inte så många cykliska företag. Så det gör ju att vi kommer klara oss bättre.
Och det andra är då att vi gillar ju företag som har väldigt starka balansräkningar. Mm. Vi har ju flera saker där vi går mot liksom etablerad finans, liksom litteratur. Etablerad finanslitteratur när vi läste på universitetet, Jesper, då hade det säkert samma. Ett företag skulle optimera sin kapitalstruktur och bla bla bla. Det är ju bullshit ju. Men inget företag mår ju bättre än att bara ha cash på balansräkningen. Ett företag som Microsoft, det är väl ungefär 100 miljarder dollar i cash liksom. Vi älskar våra företag bara ha cash på balansräkningen. För att det gör ju att du kan driva din business, du kan utveckla den i dåliga tider och så vidare. Och därför ser vi ju nu på börsen då att vi har ju så mycket, många företag som inte har några skulder. Att aktiekurserna håller emot ju.
För det är sådana här tider vi ser fördelarna med. Ja, att ha, man straffas när det är brinnande högkonjunktur, men nu får man svar på att, eller straffas, man får skäll.
Precis, över de här 5 åren så har vi lyckats dubbla våra andelsägares pengar och slagit index med nästan 20%. Så det har fungerat i en uppåtgående marknad också, men vi har ju alltid sagt, och vi gör ju en hel del kundpresentationer, att vi vet inte vad som händer om 12 månader, vi vet inte vad som händer om 2 år, men vi vet att har man cash på sin balansräkning, eller har en väldigt, väldigt stark balansräkning i alla fall, här och nu, så står man alltid bra rustad. Och därför, hittills i år så är vår fond ner lite mer, vi har ungefär gått 3% bättre än index hittills i år. Och det är ju ingenting, alltså vi har ju inte förändrat någonting, utan det, så här blir det ju liksom när man har en portfölj med...
Men om man tittar då på marknaden, för vi har ju sett, som jag sa, en volatilitet som vi inte sett på väldigt länge. Vi har sett intradagrörelser som har varit enorma. Hur tolkar ni? Vad är det för flöden som styr det? Jag brukar fråga mina gäster det, för jag får ju känslan av att det är väldigt mycket passiva ETF-flöden och sånt där. Jag kanske är fel, men...
Jag tror att du har helt rätt att det är de här större institutionella investerarna som tar bort risk. De reducerar sina aktiepositioner och sen så går de mot räntor. Och det har vi ju sett för att 10-årsräntan har ju kommit ner.
Ja.
Så det draget har vi. Vi har ju köpt lite och passat på när saker och ting har gått ner. Vi sitter mest still i båten faktiskt och ser det här, för att ena dagen så går det ner 4% och sen går det upp 4% andra dagen och sen är det ner 3% igen och så vidare. Och det är ingen som vet hur man ska agera i den här marknaden, för att det är ju, riskaptiten är ju noll. Ingen vill ju ha aktier.
Och det är dessutom en sån här sak som det är omöjligt att prognostisera hur det här kommer spela ut.
Ja, precis. Eller? Och precis, både ja och nej då. Om vi lyssnar på vad våra företag har sagt, och så nu låter jag dem prata istället för att Andreas ska gissa, så säger Mastercard sagt följande. Omsättningstillväxten i Q1 blir runt 9-10%, ungefär, kanske nu blir 8-9%. Vilket är ungefär 2-3% lägre än vad de tidigare guidar. Men de säger ju fortfarande att det är en tillväxt, men att den är lite begränsad.
Men den vinstvarningen kom väl typ, vad var det, 24 februari?
Ja, den kom ganska tidigt, ja.
Och det har hänt en del.
Ja, men precis. Så att det har gått ner 2-3% till. Liksom. Ja. Carell, som jag pratade om förra gången, var ute här nu igår/imorse med sin pressrelease. Och de sa att en veckas produktionsstopp i Kina i en fabrik. Och sen hade de flyttat runt den tillverkningen. Och i deras italienska fabrik ingen påverkan hittills.
Men det känns ju som att marknaden just nu tar det säkra för osäkra. Ja, man litar inte riktigt på någon av de här prognoserna som kommer ut just nu. Mm. I Sverige så har ju svenska bolag kritiserats för att de inte har vinstvarnat. Mm. Flera av dem. Att det känns som att marknaden räknar verkligen med nu att det här kommer bli en recession. Mm. Vi går in i, eller?
Ja, marknaden är ju smart, så att de är förmodligen rätt på det. Alltså, men det vi hört är ju att man har stängt ner fabriker, supply chain kommer att få hela sån här leveranskedjan.
Resandet givetvis.
Resandet, turismen. Precis. Allt det där har ju påverkat, så det kommer slå.
Precis, så nu pratar vi om, marknaden har ju två ansikten. Ett ansikte av rädsla, fear. Mm. Och sen har vi ett ansikte av greed, det vill säga girighet. Du vet ju också att sekunden som detta här börjar gå nedåt, och vi är inga virologer, vi har ingen aning om det är om 4 veckor eller 8 eller 12 veckor eller vad det är. Men sekunden som det här börjar gå åt rätt håll så kommer ju marknaden att rusa uppåt. Mm. Och då låt mig poängtera då. Nu är räntorna ännu lägre än vad de var för 6 månader sedan. Mm. Diskonteringsräntan är ännu lägre när du värderar aktier. Det finns absolut inget alternativ än en aktie där ute. Och det andra är att oljepriset har gått ner också. Mm. Så konsumenten är ju, har ju ännu mer pengar i fickan. Mm. Så både huslån och din
bil. Och det kommer ett antal skattelättnader.
Precis. Mm. Så att om detta släpper, eller när det släpper, så är det, kommer du, har du potential att bli en fest av icke-skådat lika. Liksom. Mm, mm. Så att som småsparare eller professionell sparare så tror jag det är väldigt svårt att sitta och tajma de där sakerna. Mm.
Och sen amerikanska marknaden, husmarknaden, där har man ju möjlighet att de finansierar sina
skulder. Vilket de har gjort i ganska hög grad.
Precis, och då får de en ännu större köpkraft.
Ja.
Så att, det är ju...
men om man säger så här, vi har ju alla varit med ett tag i den här marknaden och vi har sett kriser komma och gå. Hur skulle ni, går det att säga, hur jämför ni den här med liksom känslan och stämningen jämfört med tidigare? Vi har ju haft IT och vi har haft finanskrisen och så vidare. Har ni någon känsla?
Nej, jag tycker det är en ny grej det här. Och,
det är ju en klassisk svart svan.
Ja, det är det. Och det fördelen med den här krisen, det är ju det att den är att den inte är geopolitisk. Utan det här är ju faktiskt någonting som världen verkar kunna enas om. Att man får känns som att man faktiskt samarbetar för första gången på väldigt länge. Och det är ju positivt. Ja, att det ska behövas en sjukdom då för att man ska gå dit. Det är,
så. Ja, precis. Jag skulle göra stor skillnad. Så om vi tar 2000, jag menar, det har varit många kriser. 2011 var ju en kris, Ryssland var en kris, det var en annan. 2008 var ju en allvarlig kris för att där ifrågasätter du ifall det går att lösa det här liksom överhuvudtaget. Alltså, vi kan ha en hel session om att prata om hur illa det var 2008. Det var inte så illa i Sverige, men liksom det, vi var ju nära global total finansiell.
Total härdsmälta.
Total.
Ja, visst.
Mm. Det här krisen är ju någonting som vi kan lösa. Mm. Vi pratade tidigare, du berättade här nu att på rekordtid så verkar de ha jobbat med att identifiera viruset. Trump sätter ju enorm press på sjukvårdsbolagen. Så jag menar förr eller senare, så om det, jag vet inte om det är om 9 månader, men det är 1,5 år så har vi ett vaccin och sen så är vi över med detta. Så att jag tror inte våra barn kommer titta tillbaka och säga detta, att det där var någon större grej, utan det var en period de fick vara hemma från skolan och ha det lite roligt och titta på lite filmer. Det är nog så det här kommer minnas i efterhand, hoppas jag.
Mm. Men finns det inte en risk att om det här drar ut på tiden, att vi får ett stopp i systemet som faktiskt kan leda till en finanskris? Om det blir ett stopp i systemet. Nu målar jag fan på väggen.
Jag tänker på om man backar tillbaka bandet till 2008 när vi hade finanskrisen. Ja. Då sa ju de att vi ser till att det finns oändlig likviditet. Ja. Det finns inga begränsningar. Och det är det handlar om, att pengar ska kunna flöda fritt. Folk ska kunna låna pengar. Man ska fortsätta kunna konsumera. Att det måste finnas så här.
Och är det det som förklarar då rimligtvis? För jag menar, Fed som då gick ut och sänkte räntan med 50 punkter här i förra veckan var det, va? Eller var det den här veckan till och med?
Det var den här veckan.
Ja. Att då fick ju de kritik för att det här kommer ju inte, det här är ett biologiskt problem, det är ett finansproblem. Men är det det de redan nu börjar förbereda, och man så kan alla följde efter, att de vill garantera att det finns, systemet funkar?
Ja, exakt. Och jag menar, de är ju väldigt begåvade människor som sitter där på de här bankerna. Va? Så att de har ju förmodligen räknat ut här liksom att vi måste stötta ekonomin. Och jag är väldigt nästan förvånad att det kom så otroligt snabbt och så mycket.
Mm. Okej. Okay. Mm. Och det är de flesta räknar med att det kommer ännu mer. Mm. Men någonting som jag tänkte på som var, det är ju att man har ju fått, samhället har ju fått kritik för att det i princip bara varit penningpolitiska åtgärder. Vi har nästan, man har skrikit efter finanspolitiska åtgärder för att stimulera. Det var för lite. Mm. Det här är ju någonting som verkar tvinga fram det. Vi har sett i Italien mycket sådana helikopterpengar och det är liksom att det blir den typen av stimulanser också. Och då är jag kanske inne på det du sa, Andreas, att när det här väl lägger sig, då kanske vi har,
kan det bli fest.
Har vi fått till någonting.
Ja.
Kanske vi till och med kan få lite inflation.
Koppla. Ja, det får vi ta i nästa avsnitt. Men du berättade att ni har inte gjort, har ni gjort några stora förändringar i portföljen?
Ja, vi, kan, vi har köpt ett nytt innehav.
Okay.
HCA Healthcare. Mm. Det kan Andreas berätta om sen. Men vi kapade ett antal teknologibolag.
Ja.
Vi tyckte att värderingen har gått upp för högt. Så att vi köpte ett sjukhusbolag med P-tal 12 istället.
Ett stort bolag,
HCA. HCA 200 sjukhus, exceptionellt verkar vara exceptionellt välskött sjukhus. Det är kanske de mest välskötta sjukhusen i världen. Kanske kunde ta hit den här till Karolinska, vem vet jag. Liksom. Men de har ju 200 av otroligt världens mest välskötta sjukhus. Vi har hört väldigt mycket gott om företaget. Mm. Vi har träffat dem tidigare. Värderingen är billig. Växer vinsten med ungefär 10% per år, kanske kan göra lite mer om de gör lite förvärv och har en otroligt attraktiv värdering. Så vi kapade lite grann på techbolagen innan det här med corona. Vi tyckte bara att marknaden var lite het. Det är i det här bolaget som vi har letat efter ett hälsoföretag, och det här vill vi ta in. Sen fick vi bekräftat av ett annat stort hälsovårdsföretag. De sa också att HCA är fantastiskt liksom. Så några av dem så riktigt tunga namn. Så att vi kände att det här kommer bli perfekt. Så det är det enda vi har gjort. Sen är det så, alltså vi lyssnarna här och ni är asset allocator. Det är ni som bestämmer om det är cash eller om det är aktier. Mm. Vi är aktier. Så vi exekverar på ert beslut. Och vi har fått mycket inflöden de här veckorna. Vi har stora inflöden faktiskt.
För det är ju annars någonting som man pratar mycket om de här dagarna. Jag frågar ganska många förvaltare hur deras flöden har sett ut. Och det verkar inte ha varit någon panik bland andelsägarna. Det verkar generellt sett som det inte varit några stora utflöden från fonderna.
Tvärtom, vi har inflöden. Och det tycker jag vi har pratat mycket om det. Jag tycker det sänder en signal. Dels blir man ju rörd faktiskt. För att det visar ju att andelsägarna har förtroende till det vi gör. Och de fantastiskt fina företag vi äger. Sen så tycker jag också det verkar som att vi har lyckats få ut vårt bolag. Vårt budskap om att vi äger världens finaste företag. Och att folk, när de vill ha aktier... Då är det oss. De vill ha en global fond som fungerar, så går de till oss.
Ni sa tidigare, hur många innehav har ni ungefär?
Vi har ungefär 30.
30, okay.
25-35 har vi fram. Det är runt 30. Och det är jättefina företag som växer och har väldigt starka balansräkningar. Och så är vi ute och träffar dem. Vi har ungefär 120 företagsmöten, interaktioner varje år med företag.
Vi ska försöka fortsätta blicka lite framåt mot börsen. Och min känsla är, om vi försöker liksom rensa bort det här med risken för smittspridning och allt sånt där. Men det känns ju som att marknaden också är, jag var inne på det tidigare, otroligt fokuserad på Q1-erna just nu. Och att marknaden är fullständigt övertygad om att Q1-erna kommer bara ha ett enda tema. Och det är corona. Och som jag sa tidigare, man är förvånad över att inte fler bolag har vinstvarnat. Och man är som sagt tämligen övertygad om att ekonomin kommer bli sämre. Hur ser ni när ni blickar framåt Q1-erna? Är det ett förlorat kvartal som någon sa?
Det skulle man nog kunna säga. Alltså å andra sidan så tror jag att marknaden är bra på att diskutera, så att vid själva rapportdagen så kommer aktiekursen kanske stå stilla eller kanske till och med lite positivt. Det vill säga att man har tagit i lite för mycket, skulle jag säga.
Ja, och sen tror jag också, om man bara tänker på vanliga konsumenten. Du fortsätter att betala på dina huslån, eller hur? Okej, så bankerna kommer kanske inte växa så mycket nya lån, men de kommer fortfarande få, alla kommer betala sina huslån. Två, min matkonsumtion är ungefär lika mycket. Så att vad vi pratar om är ju en relativt begränsad del av ekonomin. Flygbolag, det är ungefär 10 punkter av världsindex. Flygbolagen har det jättedåligt, det spelar ingen roll. Bilföretag kommer ha lite tufft och lastbilsföretag. Och
turism och resebranschen generellt.
Ja. Så vad är det? Kan det vara globalt kanske en 20-25% av index. Jag skjuter lite grann från höfterna nu. Men det är väl något sånt där som kommer att ha det riktigt tufft. Och den delen av indexen är nästan ner 30%. Sen de som är lite cykliska liksom, rent allmänt, de är väl ner 20. Och det som är ganska ocykliskt, det är väl ner 10. Och vi har faktiskt en aktie som är upp under den här perioden i vår portfölj. Den heter TeamViewer. Man kan fjärrstyra sin dator. Och den aktien den var uppe igår till exempel.
Det låter ju som någonting nu när alla ska jobba hemifrån.
Precis. Ja. Så för dem är det är ju ett exceptionellt case. Men det här varit bra liksom. Så att våra tillväxtföretag kommer att säga, ja, det växte inte lika mycket som vi trodde. Det blev inte 13% tillväxt kommer Mastercard säga. Utan den visar att det blev 7 eller 8 eller vad det blev liksom. Men det är ju ändå ganska bra. Sen så finns det vissa som kommer att meddela kostnadsbesparingar och problem och så vidare. Så att får man se upp om man äger dem.
Men det känns ju som sagt som att marknaden räknar med att det kommer att hända.
När de är ner 30% så räknar marknaden.
Och nu verkar det som, jag pratade med någon global förvaltare häromdagen som sa att, och där vi har fått nyheter om, att det börjar komma igång i Kina igen.
Oh, ja.
Eller ganska snabbt också.
Oh ja. Nej, men Kina är ju, som vi förstår då, Kina är ju igång igen. Inte överallt med allting, men många delar är igång. Det var det, om jag tolkar det på Rocks ekonomichef korrekt, det var det han menade då, att det är liksom tajt med transporter till och från Kina. Liksom det, så Kina är igång. Det är ju en mycket viktigare ekonomi i hela Europa. Så jag menar, USA och Kina tillsammans är ju 2/3 av all ekonomi.
Är det som är största risken nu, att det här sätter sig i USA?
Det är, precis, och det är det, det är ju det som är den stora oron i USA.
Och där verkar det väldigt osäkert fortfarande.
Den blir ju jobbig. Den blir jobbig på riktigt liksom, om vi ska börja stänga ner USA.
Men för vi kan ju inte stänga ner alla flygrutter. Liksom. Det blir en omöjlig situation i slutändan.
Nej, men det är ganska billigt att flyga nu, kan jag berätta för dig.
Jag var ju så korkad. Jag bokade ju en flygresa till nästa jul. Ja. Gjorde jag i januari, för jag tänkte att jag ska vara tidigt ute.
Ja, ska boka sen nu.
Det är ju, jag fick förmodligen årets mest dyra pris för den resan. Men strunt samma. Mm. Bra, och en annan fråga är ju då förstås det här med, varit inne lite på Mastercard, med det här med vinstestimaten. För att om man backar bandet 2019, tar börsen generellt, så vi hade ju i stort sett ingen vinsttillväxt, utan det var en multipel expansion som vi såg på börsen. Och då var ju förväntningen att 2020, då får vi den här liksom, vad blir det, hockeyklubban eller vad det är, att vinsterna ska upp. Nu känns det som de flesta jag pratar med tror att nej, det blir 2021.
Alltså jag skulle nog tänka mig att
man skjuter på det ett år
under
till.
2020 så får vi nog en nolltillväxt i Stockholmsbörsens index, alltså på vinsttillväxt. Omsättningstillväxten kommer från också ligga kanske till och med negativ och sånt. Så att, jag tror det, och vi pratar om det här med det är intressant, det är väl vad företagsledarna gör, för att om det här blir en lång och utdragen liksom en negativ effekt med coronaviruset, så kanske de börjar tänka att nej, men vi kanske väntar med den här investeringen, vi kanske ska minska anslagen till forskning och utveckling och så vidare, så, och det tycker jag, då är det dåligt, för då har vi liksom fått, då har det här bitet fatt sig liksom i bolagsledningen, och den tycker jag inte är bra, och den får vi förmodligen om det här blir långvarigt då.
Ja.
För då börjar man ställa om och ska börja dra ner med personal och börja spara.
Och det är väl den största risken. Jag var ju märkt bland en del små företag som varit ute och rapporterat att vi har inget att göra. Men då kommer jag tillbaka till lite grann. Kommer det inte då komma någon form av finanspolitiska stimulanser för att man måste på något sätt, eller å andra sidan, om man är cynisk, det kanske gör att vi, en del företag som kanske bara har överlevt på grund av låg ränta, faktiskt inte klara.
Jag tror jag säger, den kraften att behålla arbetstillfällen, den är nog jättestark. Ja. Europa behöver arbetstillfällen, Sverige behöver arbetstillfällen. Amerikanerna, de har det bra. Ja, de har väldigt låg arbetslöshet, men vi behöver ju ha jobb för rädda ekonomin.
Men då kan vi nästan summera just den här corona- och börssynen på att det är lite smärtsamt just nu, men att det finns ganska mycket som talar för att det kan komma någonting bra ur det här.
Det tror jag.
Eller rent börsmässigt.
Vi hoppas det.
Ja. Jag tänkte att vi skulle avsluta med ytterligare några grejer. Och du har varit inne på, ni båda två, om det här med att ni investerar i världens finaste bolag. Berätta, hur går det till? Vad är definitionen för det första?
Ja, men det är jättebra fråga. Så vi är en global fond som är diversifierad, och vars ambition är då att vi vill slå ett införsindex, såklart. Det är ju det aktiv förvaltning ska handla om. Och framförallt så har vi då satt ett mål då med att vi vill ha en vinsttillväxt i vår fond på ungefär 15% per år. Och det pratade jag om att förra året var det ungefär nolltillväxt i vinsttillväxten. Och våra företag växte ungefär 15% i snitt. Detta året så tror jag att det blir något liknande, även inklusive corona, men det är svårt att säga, men det blir något liknande. Så vi vill att det ska vara full fart uppåt. Men det måste vara kvalitet. Det måste vara exceptionellt starka affärsmodeller och så vidare, för att man vet aldrig vad som händer. Och två, så är det att kvalitet lönar sig. Vi har pratat om Microsoft som ett exempel, vi har nämnt Adobe. Vi kan ta några andra, Estée Lauder och L'Oreal, de här kosmetikföretagen som kontrollerar ju nästan hälften av alla varumärken i en duty free affär. Exceptionellt starka varumärken som du inte kan bryta dig inåt. För att som investerare, så över tid så får du ju den avkastningen liksom, nästan oavsett om du köper, det spelar ingen roll, om du ska sitta på en aktie i lång tid, så spelar ingen roll om du köper den på P/15 eller P/20 liksom, eller till och med 25. Utan du får ju den avkastningen som businessen ger. Så vi har ju en snittavkastning, alltså return on equity, det blir lite finansjärgo, men return on equity på över 20% i våra företag. Så vi har exceptionellt lönsamma företag med väldigt, väldigt starka. Så en champion för oss, det är ett företag som är aktiv i en industri som är attraktiv. Det vill säga, vi gillar industrier där alla tjänar pengar. Då blir det inte så mycket konkurrens. Två, att de är ett eller två i det de gör. Tre, att de investerar i sin business för att bibehålla det här, sin position, och till och med förstärka den då. Fyra då, att de har starka balansräkningar. Fem, bra management. Och det blir lite subjektivt, men vi mäter också med hur länge management har suttit där och om det finns en stark ägare eller management är starka ägare. Och sista variablen då också är då en stark balansräkning.
Måste det finnas, ett modord senaste året har varit strukturell tillväxt. Alla förvaltare pratar om strukturell tillväxt. Måste det vara ett av kriterierna?
Vi vill att våra företag ska växa organiskt med kanske dubbelt så mycket som, som BNP, plus minus. Det kan man, utöver det så vill vi gärna se lite inorganisk tillväxt. Det vill säga att de adderar genom förvärv och så vidare. Det gillar vi.
Jag måste fråga, när jag började i aktiemarknaden någon gång på mitten av 90-talet så fick jag lära mig väldigt tidigt att du måste alltid skilja mellan bolag och aktien. Mm. Att det är egentligen, om man ska hårdra det, strunt samma om bolaget är fint eller inte. Utan det här är en värdering vi ska titta på. Mm. Vad säger ni? För det finns fortfarande väldigt många som säger det. De blir otroligt provocerade av när man säger fina bolag.
Mm, jag skulle säga, i vårt fall så är det ju att ett fint bolag blir ju likadant som aktien, ska man säga. För att titta på vinsttillväxten över en lång period, kanske 10-årsperiod, så är det så att om vinsten går upp så går aktiekursen upp. Mm. Så att i våra företag så hänger det ihop. Så att, men sen så är det ju andra saker som har drivit multiplen, som de låga räntorna till exempel, att TINA, det finns inga alternativ. Så det är en väldigt stark drivkraft, ska jag säga.
Och så också säga det beror på vilken typ av investerare man är. Om man är en day trader, som är populärt att vara, eller om man är liksom...
Då är det skitsamma kanske.
Ja, det är skitsamma, då förstår jag det. Mm. Men därmed, vi förvaltar ju framförallt pensionspengar. Mm. Det här är långsiktiga pengar, det är våra egna pengar, och vi vill sitta med de här, och då blir aktien lika med bolaget. Mm. Det andra är, och det är ju det som händer också idag på börsen, när börsen faller, det är att det sker ett utbyte mellan de med kort tidshorisont och de med lång tidshorisont. Så de med kort tidshorisont och får panik, eller det är deras jobb att sälja, och vi med längre tidshorisont kan vara lite mer selektiva.
Och de här bolagen som ni har valt hittar man på er hemsida?
Det gör man. Eller
ska man titta vad det är för
något? Precis, koeli.se/global. Ja. Och då kan man ladda ner hela listan på de bolagen som vi har.
Så kan man själv avgöra om man tycker det är fint eller inte. Precis. Det är ju i slutändan en subjektiv bedömning.
Det är en subjektiv bedömning, och så kan man mejla oss. Ja. Vi har vår mejladress där ligger ute, så kan man mejla global@koeli.se, så kan vi diskutera.
Ja, och sen har vi vår blogg där vi skriver om många av våra företagsbesök. Ja. Vi visar bilder, vi tar fram det essensen i mötet. Så att det är väldigt spännande att läsa. Så att.
Två aktienördar med andra ord.
Oh ja.
Det är väl en fin titel. Oh ja, bra. Jag tänkte att vi ska titta på ett par teman. Och ett tema har vi redan varit inne på. Det är det här med betalningstjänster. Och nu nämnde de här bolagen i Brasilien bland annat. Men vad är det som gör det temat så attraktivt just nu? Du har varit inne på det lite.
Ja, men det ena är då att om vi bortser från Sverige, som har en väldigt hög penetration av elektroniska betalningar. Men om vi tar Tyskland och Italien, där är fortfarande 50% kontanter. Det är en av drivkrafterna.
Ursäkta att jag avbryter det, men det var en artikel igår om just det här. Vi kom tillbaka till corona. Mm. Att kontanter, det ska man akta sig för.
Exakt,
för när det sprids där.
Ja, exakt.
Och där är ju Sverige vinner i så fall.
Ja, exakt. Men den trenden, den finns i Europa nu också. Så att det är den ena av dem, och den är ju global, skulle jag säga. Och sen det andra är ju e-handel. När man betalar med kort, eller om man använder Klarnas lösning eller man använder en annan lösning, så är det ju att man måste betala med elektroniska pengar. Det är en av de andra drivkrafterna. Och sen en tredje då, det är det som heter Value Added Services. Och i det här fallet så kan man ju ta ett exempel som Visa. Vi träffade dem för ett tag sedan. Och det de vill göra, de vill använda sitt globala betalningsnätverk även för företag. Det vill säga ett företag i Australien ska kunna betala ett amerikanskt företag via deras nätverk. Och då innebär det att man rundar ju bankerna. Så det är ju en enorm tillväxt i de här företagen då. Och det är det som är väldigt spännande. Och det här är en ganska uthållig trend. Jag tror att marknaden som sådan växer någonstans mellan 12-15% i ett normalläge utan coronavirus, skulle jag säga. Okay. Så det är väldigt spännande.
Och ni nämnde tidigare Pagsiguro och Stone. Mm. Ägde ni båda två, eller?
Yes.
Och Visa Mastercard.
Äger båda. Och sen har vi två ytterligare amerikanska företag. Det ena som heter Global Payment. Mm. Och sen så har vi något som heter Fiserv. Och det som är intressant där med den amerikanska marknaden, det är att för 2 år sedan så fanns det 6 stycken företag. Men nu har de köpt upp varandra. Mm. Så att nu är de som är stora, de är starka, de är kvar. det börjar bli en oligopolmarknad, och det är bra för aktieägarna, för att då är det inte så stor konkurrens. Så att det här är en fin marknad. Och du såg ju också att Ingenico blev uppköpt av Worldline i Europa. Så samma sak hände här också.
Ja. Och vi går mot, jag menar, USA är fortfarande väldigt mycket kontantsamhälle jämfört med vad vi är vana vid i Sverige till exempel.
Ja, precis. Men ändå, man säger att om man tittar tillväxtmässigt så får du mest tillväxt i emerging markets. Mm. Där växer du payment kanske 30%. I Europa och USA så är det mycket lägre tal. Men det är ändå så mycket så att de växer väldigt starkt. Alltså de kan göra väldigt fina vinster. Va? För att om vi tar Pfizer till exempel. I deras fall så räcker det med en omsättningstillväxt på 7% för att producera en EPS-tillväxt på 16-17%. Mm. Så det är ju operationell hävstång så det duger.
Mm. Och sen är det då det här med tillväxt. Och det kan man vrida och vända på hur mycket som helst. Dels är det ju som du nämnde, Andreas, organisk tillväxt. Mm. Där vet jag att ni har, vad är det, Sika, schweiziskt infrastrukturbolag, kan man säga det?
Precis, byggnadsmaterialföretag som är ju väldigt starka i Europa. Men de har ju haft, det är så att när det gäller verkstads, om det gäller techindustrin, om vi börjar där, amerikanerna är kungar. De är jätteduktiga. Europa har några få bra techbolag liksom, i jämförelse. Europa är däremot väldigt duktiga på verkstad. Fantastiska verkstadsföretag, Atlas Copco, Sandvik, låt oss prata Volvo. Och även på byggnadsmaterial, fantastiska byggnadsmaterial här, företag här. Holcim, Lafarge och så Sika då, Sika som vi äger, listat i Schweiz. Sika är jättestarka i Europa. Allt från olika tätningsmedel till lim, hur du limmar ihop bilen nu då och så vidare. Därmed har de inte varit så starka i USA. Och det har egentligen inte med att de inte liksom... De har bara inte fokuserat så mycket på den marknaden. Så Sika har och kommer att lägga väldigt mycket fokus på den amerikanska marknaden genom organisk tillväxt. Det är små investeringar, de öppnar små fabriker, 3-4-5 miljoner dollar investeringar. Men det blir väldigt många av dem utspritt. Sen gör de också inorganiskt, alltså då du köper små företag och integrerar då. Och jag älskar när det är, liksom det är ett företag som är väldigt, väldigt duktigt på det de gör. Det kan vara Nibe eller Atlas Copco. Och sen så expanderar de, tar de den kärnkompetensen och så gör de globalt. Och då när de möter då liksom konkurrensen i USA, det är ju ingenting liksom för dem. De har ju utmanövrerat all europeisk konkurrens redan. Så när de kommer till USA så är det är öppet fält liksom. De har ju... Och de lägger väldigt mycket pengar på forskning och utveckling. De är etta på det de gör. Så att där har vi... De pratar ju om 6-8% tillväxt i många, många år här framåt. Liksom, plus då förvärv. Så att det är underbart när man hittar en sån här tillväxthistoria som inte går att stoppa. Liksom.
Jag tror mig ana att den här typen av byggbolag, infrastruktur, rent relativt sett borde gynnas av ökade stimulanser, ja. Både penningpolitiska och finanspolitiska. Jag vet att när jag var i USA pratar man, när man tittar på deras finansnyheter, så pratar man väldigt mycket om just infrastruktur och byggbolag borde gynnas.
Absolut.
Kanske inte nu omedelbart, men av att det kommer massa stimulanser.
Ja, den låga räntan är ju jättebra. Ja. Det är ett bra bränsle till den brasan.
Och får vi dessutom lite finanspolitiska stimulanser ovanpå det här för att få igång ekonomin så borde de stå relativt långt fram i startfältet.
Och ett fantastiskt företag. Jag besökte deras huvudkontor när jag är i Schweiz. Det är nästan mer folk på ditt placerarkontor än vad det är liksom på deras huvudkontor. Jag överdriver lite grann, men det är ett exceptionellt decentraliserat företag med enorm fantastisk vd.
Sen har vi då det här med tillväxt genom förvärv. Inorganiskt. Och då nämnde ni ett bolag som jag kände de här borde väl också gynnas av corona. Thermo Fisher, som är amerikanskt diagnostikföretag, va?
Precis, för att gå tillbaka vad du började fråga med. Vad har hänt i veckan?
Ja.
Thermo Fisher köpte ett holländskt företag som också var listat i USA som heter Skagen. Där du uttalar Q-I-A-G-E. Ja,
holländska är svårt.
Ja, precis. Och de specialiserade på diagnostik av väldigt stora molekyler. Och det är en trend liksom. I den här branschen. Thermo Fisher, vi kände när vi köpte Thermo Fisher att de är väldigt duktiga på kapitalallokering. De är väldigt duktiga på att hitta små och mellanstora företag. Det har varit ett ganska stort företag, 10 miljarder dollar, men ändå i kontexten ett mellanstort företag. De är väldigt bra på att hitta dem, köpa dem, integrera dem. Vi studerade hur de gjorde förvärv. Vi hittade väldigt få misstag, vi hittade väldigt många saker de hade gjort rätt. Så vi sa att istället för att vi ska hålla på och liksom försöka investera i healthcare-företag så sätter vi pengarna i Thermo Fisher som har en jättefin business. Mm. Och sen så är de väldigt duktiga på att hitta de här förvärvet. Och aktien hoppade väl en 3-4% direkt när de annonserade förvärvet, och vi räknade på det och kom fram till att kursreaktionen var rimlig.
Mm.
Och det är ju trevligt liksom, om man ska göra då 15% på en aktie, och sen så fick man 3-4% direkt där liksom på det förvärvet, och sen så får man lite utdelningar och sen växer businessen 6-7% ändå liksom organiskt, och då gör man ju har man potential att göra sina 15% på den aktien.
Så att när ni, om man tittar just på hälsovård, ni nämnde HCA, ni nämnde Thermo Fisher.
Och sen har vi även United Health också.
United Health, ja. Försäkringsbolag, vad det blir, sjukhus och försäkring.
Ja, de har ju många verksamheter, men en av verksamheterna är ju att de hanterar ju liksom den penningpott som du har för din egen sjukvård, kan man säga. Mm. Som man betalt in till då. Så att de är ju lite som en portfölj, kan man säga.
Och en stor marknadsandel.
Ja, exakt. Ja. De är enorma.
Ni skulle inte köpa, i dessa tider vill man ju hitta de här forskningsbolagen som kommer fram med det nya vaccinet. Det är ingenting för er.
Vi saknar den kompetensen att utvärdera dem. Och jag pratar med folk som sysslar med, som anser sig ha den kompetensen. Och även de säger att det är väldigt, väldigt, väldigt svårt. Och det blir lite lotteri av alltihopa. Lotteri kan man syssla med på sin fritid. Vi förvaltar andra människors pengar. Så vi gillar att investera i saker som vi känner att det här förstår vi och det här kan bli bra.
Mm. Ja, men som vanligt, väldigt, väldigt spännande. Har vi missat någonting? Känner ni att det där vill vi ta upp också?
Nej, nej, det var poängtera. Välkommen in på vår hemsida. Ja. rkl.se/global och titta på vad vi gör. Mm.
Men jag tycker ändå att jag känner mig lite lugnare efter den här podden, för det är väldigt många som har, jag har hört alla möjliga åsikter om att jordens undergång till bland förvaltare, allt som är superbäsiga till inte superhåsade, det är svårt att vara just nu, men att det finns ett ljus i tunneln i varje fall.
Vi är optimistiska.
Ja, det är det. Aktiefolk brukar ju vara,
vi måste lite vara
mer optimistiska. Försök vara gift med en räntehandlare, det har jag varit. Jag har speglat mig lite grann, men det tar vi en annan gång. Tusen tack för att ni kom till Placera-podden.
Tack så mycket.
Tack så mycket.
Och jag önskar er en trevlig helg. Ha hälsan i behåll, vad säger man? Sköt om er, och tack till alla som har lyssnat, och trevlig helg.